Precis. Först den allmänna kallelsen att se, vilket man för det första fuskar med. Det kan kallas skönljugeri eller något annat mindre eldfängt. Men det handlar om att man blundar för viktiga bitar av verkligheten som man inte vill se. Jag brukar oftast anföra min moster som exempel. Hon vill att det ska vara på ett bestämt sätt. Hon önskar att det ska vara så, och då är det så. Hennes döende katt är förstås inte döende, utan har fått någon åkomma som snart går över. Och eftersom hon vill att det ska vara så, så är det så. Hon är kyrkvärd i Svenska kyrkan. Nå. Kallelsen att se är den viktiga kallelsen, att verkligen veta hur det ser ut. Och här sviker man. Här vågar man inte riktigt se. Det beror på att vi inte har någon, så vet jag förstår, någon kritisk teori. Man ser, och sen vågar man inte förstå att om man ser så kan man börja bearbeta frågorna. Det man ser, och det man ser vill man inte se, och så blundar man, och så fortsätter man med det lilla perspektivet. Fenomenet kan man känna igen på så hemskt många ställen. Den som står utanför kan inte riktigt begripa det. I örlogssammanhang så hör det till de stora frågorna varför en del amiraler har sänkt sina flottor på så makalöst, enfaldigt sätt. Skarpa flow är väl nu jubileum, kan tänka, 75 år eller så vad det kan vara, där man blundade och sänkte en flotta, och när sen militärstrategerna tittar efter hur det här gick till, så kan ingen begripa vad det var. Fakta låg på bordet, ingen såg, man blundade på något obegripligt sätt. Och en del av det vi kallar ideologi styr vårt seende så att vi inte ser. Alltså, vi kan lika väl som Expressen-journalister pussla ihop två kärringar, ursäkta klarspråket. På Expressen pusslas två kärringar ihop till en tittarstorm, och i församlingen pusslas två kärringar ihop till en väckelse. Så går det till när man inte vill se den stora utmaningen. Åk till Göteborgs stift. Vi ska ta hacka på gästen här. Och gå och sätta i Göteborg och hör Göteborgs stads präster tala. Så talar de om, ja, i vårt stift har vi ju inte de där problemen. Jag har hört att jag spyr på dem. Vilka problem de inte har? De har uppenbarligen inte avkristningens problem, för det är det stora problemet. Nej, här går det så bra. Här behöver vi inga dekanatsämnen i Göteborgs stad. Nej, här är det så bra. Här får var en jobba. Inga problem alls. Eller gå runt i Växjö stift och fråga också. Så dyker nog upp att jag i min församling fungerade så bra. Men gå hem och läs siffrorna, ska ni se vilken utomordentligt liten del av befolkningen det är som har fått kläm på vad kyrkans tro går ut på. En gud har de nog, men frälsare har de inte, som den amerikanske utbytesprästen i Kalmar uttryckt saken. Och detta måste man kunna se. Strategiskt alltså, se hur eländigt det är och se att det kan bli ett stycke värre och planera för det läget. Jag skulle hänvisa till Thor Kavalin på den här punkten. En god militär befälhavare planerar för det sämsta tänkbara läget och använder sina resurser för det. Blir det sen bättre så har man resurser kvar. Men man blir alltså inte överrumplad av det. Ja, jag har ju också haft grön uniform och legat i kustartilleriet. Alltså, se för det första. Se hur det är. Nu har Lennart hjälpt oss en bit med det. Så jag vill gå vidare till det som är andra steget. Förstå. Se, förstå. Och först ska man i allt det här förstå en kallelse. Somliga förstår i det här en konversion. För det är klart att vi vet var solen lyser så förfärande vackert. Jag har också varit i Rom och gått på gatorna och känt solen lysa. Konversionen är, så vitt jag förstår, icke en kallelse. Utan snarare klentro. Men det bör vi diskutera. Om vi tror att det är en kallelse, då ska vi gå. Hela gänget. Det spelar ingen roll vad vi har för kyrklig historia här. Om vi tror att det är en kallelse, så ska vi gå. Men vi bör så väl tillsammans tala om den saken. Är det så att 400 års reformationshistoria visar att reformationen gick snett? Ja, den frågan kan ställas. Om vi tror det, så får vi ställa till rätta så gott det går. Och det enklaste är väl att allihop då går till Rom. Man får visserligen tillhöra Stockholms stift. Det kan vara plågsamt för en del av oss, men det får man väl stå ut med. Om vi inte tror att det är en kallelse, det vill säga någonting som Gud vill, då får vi söka den andra kallelsen. Men ska man gå, så ska man gå tillsammans. Då måste vi se tillsammans vad som är vägen. Och att gå själv, det påminner för mig oerhört mycket om fanflyktingens väg, uppgivelsens attityd. Så vitt jag förstår är alltså kallelsen inte att gå, utan att bygga upp Guds kyrka där vi är. Det kan man säga till franciskanerna vi har i vår svenska kyrka. Det är ju deras kallelse. Och den kallelsen mötte i medeltiden när kyrkan var på många sätt ännu mer nedgången än nu. På många sätt. Då byggde man plötsligt på det som var ruinerna i ett hopplöst läge. 1500-talet är motsvarande bit. I en reformatorisk kyrka skulle man ju ändå lära sig att man behöver inte vara folkflertal för att plötsligt någonting nytt ska skapas. Reformationen är i och för sig en alldeles vanvettig investering. Och vi skulle ha haft någon slags satsande av pengar på Martin Luther när han satt i Wartburg. Vad hade ni satt för odds på honom att det här skulle bli någonting bra? Ja, ni hade inte satt många kronor smålänningar där. Det hade ni inte. Och ändå växer det här fram. Därför att han ser en kallelse och han förverkligar den. Eller se 1800-talet med dess förfall. Jag tror att man då förstod kallelsen fel, men det kan ändå beundras det folk som byggde bönhus. Jag tror att man såg kallelsen fel, men entusiasmen skulle man någon gång kunna behöva ta efter. Och någonting av det som är trons exempel tidigare, eller för att ta ett mindre eldfängt exempel, det som handlar om missionshistorien på 1880-talet, när folk alltså ska ut och vinna hedningarnas länder för Kristus. Någonting av den korsfararandan saknar vi i betänklig utsträckning. Jag ska strax återkomma till detta när jag skäller på prästerna. Lekfolket kan ge sig till tåls några minuter till. 1980-talet är också, så vitt vi förstår, en sån kallelsepunkt. Det kunde ha legat lite grann tidigare. Där vi förs till en punkt där antingen måste bli sämre och sämre. Eller där vi säger att nu går det inte längre, nu måste vi ändra och fatta något beslut. Där vi gör någonting klokt. Därför det här folket avkristnas ju för varje dag som går. Det finns ett antal så kallade levande församlingar. Det vill säga små gemenskaper som inte är så stora för världen. Men om man ser ut över det hela och tänker sig vad som blir om man drar linjen in i framtiden, så ser det rätt dystert ut. De fromma är få, det måste ändå sägas. Och de fromma är förbundna med varandra på ett mycket begränsat sätt. Stora delar av befolkningen står utanför det här. Och det är då, vilket jag vill säga med viss kraft, detta är det klassiska läget för en kallelse. Det ska se eländigt ut när man ska se stora kallelser. Annars så går det sin jämna lunk. Och när man anar en kallelse så anas den, så jag förstår, på två punkter. Dels det som är den akuta nöden och dels det som är kyrkans erfarenhet, kyrkans historia. Om man vänder sig tillbaka och ser på svenska kyrkans historia så har hon ändå ett mycket rikt arv. Och det har kyrkan fördelat i olika rörelser eller grupperingar. Om jag gör ett kort perspektiv så har vi ett stycke rikt arv i det som heter gammalkyrklighet. Där fanns en omsorg om människor i det här länet i hög grad. Rötterna i en god pietism. Man talade allvar i salighetssaken och folk kom till tro. Folk, inte bara kvinnor, där folk, också karar, inräknat. Det var en folkväckelse. Den har vi fuskat bort. Vi ser inte bråkdelen av det. Vårt stora problem är för närvarande att få med karar. Som en kyrkobroder uttryckte saken, kyrkan är inte bara till för feminina varelser. Jag utredde icke närmare hans kvinnosyn, feminina varelser. Pietismen och gammalkyrkligheten var en omsorg om människor. Det hör till vår rika erfarenhet. Lutherdomen, ja, den rymmer ju ett stycke god omsorg om människor också. Alltså rättfärdig görelseläran som vi också har tappat bort. Vi lever i en nymoralistisk tid. Lennart trampar på en mycket slak lina. Där man kan tala om etiska normer så att det blir rätt. Men man också kan trilla dit. Och bli nymoralist och ropa över folk. Jag är präst i ett område där jag nog fullväl vet hur illa det ser ut. Men faran är att vi moraliserar över det istället för att upprätta människor. Jag menar att Lennart gjorde det rätt. Men man måste vara vaksam med faran att det blir fel också. Vi är inte nymoralister. Vi är människor som har Gud sänds för att upprätta människor nerifrån. Och det är någonting helt annat, fast ibland ser rätt likt ut. Till vår erfarenhet hör också förstås ungkyrkorörelsen i den del som blev SSB. Ibland förvånade mig inte det här tramset. Men där finns alltså en radikal ungkyrkorörelse som vill bygga kloster och kommuniteter och som hamnade i SSB-rörelsen. Där finns mer att gräva i. Och när man hittar den elake J.A. Eklund så är det en fröjd att läsa honom. Han är den värsta man haft i Kalmar domkyrkans predikstol, som jag brukar säga för att skylla från mig. Det är han som säger sanningen om politikerstyret 1906 på stiftsmötet i Kalmar. Och läs det, så bleknar allt vad vi andra har sagt. Här ska inga färglösa politiker in i något kyrkomöte, inte, säger J.A. Eklund. Där finns en kritisk ådra som är någonting annat än Uppsala studenternas lite vidlyftigare nationella romantik. Och så finns förstås kyrklig förnyelse där, som har betytt så oerhört mycket. Det är synd om en rörelse när den blir så gammal att den får beröm från Östrabo, men det får den väl överleva. Kyrklig förnyelse är väl fortfarande ändå så pass uppkäftig rörelse som den, så jag förstår, alltid har varit, att det ska kunna leva med det berömmet också. Men den vilar inte på några lagrar. Det liturgiska arbetet är sannolikt icke genomfört. Men det är ändå spännande hur fel motsidan fick. Hur fel motsidan fick. Det är inte omöjligt att vara sig få en fungerande gudstjänst eller att få söndaglig mässa. Precis som fäderna sa. De hade rätt alltså. Där står inte längre bråket. Utan svenska folket fylkas framför tv-apparaten för att se påven fira mässa och kyssa Jesusdockan och tycker att detta är väldigt fint. Och allt sådant kan införas. Och det kan vi göra vad vi vill, men det är bara kyrklig förnyelse som kan införa det och ha en teori bakom varför man gör det. Den rika erfarenheten kan vi också dra nytta av. Och sen skulle vi möjligtvis kunna dra nytta av erfarenheten som kyrklig samling gjorde. Det vill säga lära oss hur man inte ska göra, så vitt jag förstår. För man bygger icke en enhetsrörelse på det sätt som kyrklig samling gjorde på 50-talet. Men låt oss lugnt erkänna det. Där man försöker huka sig ner under krav som de olika grupperingarna ställer på varandra. Detta är Georg Danells gamla kritik som vi känner igen. Om då det kommer folk från västkusten och säger att nej, nattvardsfirande ska det inte vara. Då hukar man sig inte under den propån. Där man tar i så fall striden för att hitta sanningen, va? Och den striden är bra och nyttig och god, för den gör folk till vänner istället för det räddhågade krypandet för varandra. När vi talar om dekanat så finns det också en frimodighet att vi kan vara oense i den rörelsen på sådana punkter också, för att hitta sanningen. Enhetsrörelsen är en rörelse där man tar många debatter och talar med varandra under så här absolut hederlighet. Men man faller inte undan. Allt det där tror jag hör till bitar som tydliggör vår kallelse. Att bygga kanske fyra saker. Att bygga en pastoral modell. En pastoral modell. Det är det viktigaste, kanske från min horisont. I Kalmardekanatet håller vi på att skaffa 100 stycken permar som ska bli pastorala manuskript som man prenumererar på. Ett pris för pastorsämbetena, påfallande högt, och ett lägre pris för medlemmarna, som är påfallande lågt. I de där pastorala manuskripten gör vi ordentliga målskrivningar. Hur är man församling i en liten församling på landet? Vad är det man måste göra allra minst? Och hur är man församling i en tätort i ett samhälle? Vad gör man allra minst? Och hur är man församling i stad där man har gott om folk och pengar och lokaler på nära håll? Vad gör man allra minst? Det här pastorala miniprogrammet är nog alldeles nödvändigt. Här ska lekfolket få sin förnöjelse. Jag tror att prästkrisen är absolut. När ni har fullgjort allt, mina herrar präster, då ska ni säga, vi är bara ringa tjänare. Ni ska inte säga, som det sades, jag har citatet från auktoritativt håll, ja, jag gör så mycket mitt samvete bjuder, men sen får det vara. För den prästen har faktiskt förlorat en del av sin kallelsesglädje. Det finns en poäng i det som Söderblom sa, att bränna sig med förstånd och dö med stövlarna på. Det finns en poäng i det. Slaget står om människan. Vi finns till för världens liv. Om jag sa detta på ett prästmöte, att det finns präster som har gett upp, då skulle överheten, den kyrkliga överheten, stå i talarstolen och bannlysa mig efter 4 röda sekunder. Men jag tror att prästerna, som vet hur det ser ut i församlingarna, anar mycket av bitar där vi tycker att det är ingen att kämpa längre. Man kan göra det när man blir äldre och säga, jag väntar på min pensionering. Men man kan också göra det för man tycker att man har försökt alltihop. Och en del av det man har försökt var totalt fel. Det här är en bit av den pastorala väckelsen som saknas. Vi måste ha minimala program så att prästen kan veta, okej, detta är världens sämsta församling, men överväldigande procent elakartade syndare. Men jag kan i varje fall i denna församling se till att det varje år utannonseras en bibelstudiegrupp. Att det en gång i veckan finns en gudstjänst som inte är högmässan. Och att jag i varje fall firar mässan och har en pastoral plan hur det ska gå att genomföra på, säg, 5 år. Sådana små, konkreta bitar hör till ett miniprogram där vi måste samtala oss fram till vad som måste göras allra minst. Det hör till den pastorala modellen. Till den pastorala modellen, ja, det hörs förstås mycket annat, men jag nöjer mig med detta för att visa inriktningen. Det handlar också om en ansvarsmodell. Och här kommer jag in egentligen på vårt gemensamma ansvar, präster och lekfolk. Först och främst är det inte bara min församling det gäller. Jag tror att det är där som kyrkoheden i Södra Sandsjö gör fel. Man kan inte till exempel få en fungerande församling, i varje fall inte på vischan. Därför att de som där uppväxer flyttar någon annanstans. Och om inte Svenska kyrkan i dess helhet är något sådär fungerande, då är det inget att jobba. Varför ska vi be fram kallelse, prästkallelse? Varför ska vi få fungerande lekfolk om de sen ska flyttas ut på tundran och förlora tron efter 8, 10 eller 15 år? Målsättningen är inte pingstpredikantens målsättning att det kring bönhuset eller i bönhuset ska finnas en fungerande gemenskap. Målsättningen är att kyrkan i det här landet ska fungera. Alltså ansvaret gäller inte bara församlingen, utan församlingen och det andra också. Och ansvarsmodellen betyder, tror jag, ett kyrkopolitiskt ansvar. Hur det sen ska förverkligas vet jag inte. Men man kan inte falla undan för ansvaret för kyrkan i det här landet. Och en möjlighet är förstås att knyta ihop dekanat på många, många olika ställen till det som till sist blir Svenska kyrkans egentliga kyrkomöte. Ibland när jag vaknar på natten 4 och funderar över kyrkans framtid, då känns det rätt eländigt. Så kan man också tänka sig att politikerna, kommunalpolitikerna som kommer att fylkas i det nya kyrkomötet, det statliga religionskommissariatet eller pastoratskongressen, de sysslar med paragrafer och lite pengar, och så bedriver man spel, sossar mot moderater, men ingenting mer. Veckan efter kyrkomötet varje år sammanträder synoden och sysslar med de viktiga frågorna. De frågor som hedningarna menar att vi ska syssla med. Mission, evangelisation, ansvarstagande, samhällsansvar, allt det där. För det pinsamma är ju att det är en synod som skulle få all massmediauppmärksamheten, innan kyrkomötet skulle tråka också den ivrigaste murvel. Vi har ju fått det så att det som kyrkomötet till sist får ansvar för, det är det yttre ramverket. Det andra bestämmer ju riksdagen. Det kommer att visa sig med all tydlighet. Men byggandet av en synod betyder ändå att man från gräsrötterna, från folk som vet hur det egentligen är, kan ta upp alla nya idéer och i ett fritt forum ta fram de förslagen. Det roar mig att tänka mig synoden som ett alternativt kyrkomöte när vi inte har något riktigt kyrkomöte. Det roar mig att tänka synoden så. En missionsmodell handlar också. Ty detta är ett missionsland. Detta vet lekfolket mer än några andra, har jag en känsla av. Jo, prästerna anade, men vad ska man göra? Man har massa jordfästningar och man går på hembesök och sen till sist så finns det ingen riktig botten att möta i, va? Men vi har ju inte heller börjat utbilda våra församlingar för att leva i mission i det här landet. Och synoden måste arbeta med det. Inte bara församlingsläger för att knyta upp församlingar och kristna från olika håll, utan också som en utbildning. Hur ger man själ för sin tro och visa att det här faktiskt betyder någonting för människor? Den fjärde biten, så är detta en ekumenisk modell. Och det är också viktigt. Det finns ingen slags svenskkyrklig självtillräcklighet i det här. Men vi måste kanske tala om för de romerska katolikerna i landet att vi menar att deras skyldighet är att samtala med oss och inte med den officiella kyrkoledningen om vi ska liksom ha någon slags gemensam framtid. Jag skulle sörja om våra kommuniteter gick till Rom därför att det skulle försvåra ekumeniken. Vi behöver faktiskt byta erfarenheter från olika kyrkotraditioner i väster. Men det är svårare att tala med sina före detta syskon när de har gått till något annat hem där de i någon mening är syskon fortfarande, men där vi inte har, säg, matsedeln gemensam. Den ekumeniska modellen hör också till vår kallelse. Och om FKEG nu bara blir en romersk-katolsk organisation, de som tidigare ändå har försökt bolla mellan näten här, så vill det till att några anar sig ha den kallelsen att vara oroare också i våra led. Fyra kallelser, kortligen. Kallelsen att bygga en pastoralmodell, en ansvarsmodell, en missionsmodell, en ekumenisk modell. Och det är väl egentligen det svar som man kan ge när vi anklagas för att cementera och kapsla in oss och isolera oss. Jag tror att detta är glädjande felaktigt. Det kommer att visa sig. Den här rörelsen förlorar inte på att vara öppen. För vi menar ju att vi är de som säger det som nu måste sägas. Och kanske att folk inte vill lyssna. Men jag är lite tveksam till om det är beskrivningen. Jag tror att folk faktiskt lyssnar till vad vi har att säga. Nej, vi cementerar oss inte. Gnäller vi då? Det är den enda kloka invändningen jag har hört mot dekanaten, att vi är så gnälliga. Och det kan nog vara sant. Kan vara. Det där är en stora fara. Och det är inte vårt fel. Personalvården i Svenska kyrkan är utomordentligt usel. Och all form av kritik eller oförskämda frågor avspisas ju som gnäll. Man tar inte upp dem, man bryr sig inte om att lyssna vad som sägs. Men det döms ut som gnäll. Det må vara att vi tycker att det är fel. Fast det är ett memento att komma ihåg att den här rörelsen inte i första hand ska gnälla. Den ska säga hur det är och sen ska vi börja överlägga om vad vi skulle kunna göra. Men det är gemenskapens ansvar att man liksom vänder gnället till dess positiva motsats. Men vi kan gott lyssna på kritikerna på den punkten. Någonting ska man ju lära sig. Blir vi isolerade? Nej, knappast. Det finns nya människor som förstår vad vi talar om. Jan Guillou är typexemplet. Han gjorde i Gaudiamus en svidande vidräkning med kyrkomötet och sa att om Gud kommer in och sätter sig här så har han inte ens rösträtt i Svenska kyrkans kyrkomöte. Och det är ju sant. För han har inte varit demokratisk ordning vald. Och han har ännu mindre rösträtt nu. Om Gud skulle behandlas som en biskop i Svenska kyrkan, så skulle han få sitta på podiet i medborgarhuset och se på de andra. Och han skulle få yttra sig. Men Gud skulle inte få motionera och inte rösta. och man behandlas med biskop. Och det tror jag är att tänka för stort, för han skulle gå utanför hela den demokratiska apparaten. Om man däremot gick med i Centerpartiet och kom att omfatta lämpliga åsikter, då skulle han få rösträtt och yttranderätt och lite annat också, och traktament. Jag tror inte att man i längden kan tro att vanligt politikerföraktande folk går på det här. Man kommer att genomskåda humbuggen, för det är precis vad det är. Och det finns alltså nya människor som menar att kyrkan ska stå för någonting. Det är de som svär den där jävla Danell. Men han står i varje fall för sitt ord. Den sortens människor. Och ju mer diket vidgas, desto tydligare blir det här, va? Det är många som har svurit över GA. Men på något sätt var det ju han som fick respekten i långa loppet ändå. Att hitta de människorna och föra samtalet med dem. Och här tror jag att man sviker. Här sitter många präster utan någon som helst teori vad som ska göras för att foga in de här människorna i levande i gudstjänstgemenskap. Det är skada. De människorna kommer att vara, säg, vår kyrkas hedna kristna, om vi då gäller för att vara de judekristna. Fast i det här länet är frågan också intressant vad odalmännen, allmogen, ska förmå. Jag har inte någon hum längre om hur många som tar upp mössan och ber i den på väg när man satt ner i kyrkbänken. Det är den typen av människor jag tänker på nu. Hur många är de med nedärvd from tradition? För det är möjligt att de inte alls kan förmå uppfatta kallelsen att knyta församlingarna samman. Men de som är kristna i sådana församlingar får fundera över den kallelsen att visa att det går inte att huka sig i sin egen församling och tro att allt står väl till där, utan att foga samman den fromma traditionen med andra traditioner för att vidga horisonterna. Och så sista frågan, vad vill prästerna egentligen? Och där blir jag ibland tveksam. Jo, jag är i många stycken en prästföraktare. Men jag säger det också, så man kan inte skälla på mig. Man sliter ibland 60-70 timmar, det tror jag många präster gör. Men det finns också de som icke sliter ens 40 timmar, och det har man i alla fall betalt för. Jag tror att det finns mycket uppgivenhet. Och jag tror att det ofta är fel att skälla på prästen. Det blir man ju inte mycket bättre av. Men att hitta den kris som ligger bland prästerskapet i Svenska kyrkan, också i våra led. När man till exempel slutar prästrekrytera, slutar sörja för återväxten. Här finns viktiga bitar att be över. I varje fall att be över sin egen präst. Och att prästen ber över sin egen församling. För kom inte till rätta med den krisen, så kommer det att dröja mycket länge innan vi ser en förnyelse. Den som har fått mycket krävs också på mycket. Och det gäller faktiskt prästenbetet. Man har ju hållit tyst i hög grad, mina herrar. Man har suttit till exempel i detta rum bredvid här och druckit te på de gamla VIP-samlingarna och talat om alltings elände utan att sen i sin församling visa ett alternativ som håller. I det kanatet behöver vi bara ha de bästa prästerna. De som har en aning om vad det här går ut på. Ibland är jag mycket skeptisk på att vara med döhökarna. Vi får såna intressanta avfällningar. Att liksom sola sig på den här panassen, där har vi 10 år kvar i varje fall, tills vi kommer att säga har lyckats. Det gäller att få det bästa folket, de som säger att vi vill bygga någonting som ser ut som Kristi kyrka. Och som faktiskt också är det. Som för människor till tro. Och där prästen är beredd att ha lite grann motvind och inte bara segla med. Nå. Jag kom inte hit för att smeka prästerna med hos, tänkte jag när jag körde hit. Alltså, någonting av kallelsens glädje och arbetsglädje är jag ute efter. Nå, det var ingen som muttrade om detta. Det får ni annars gärna göra. Prästerna har fått ett ämbete och har fått ett ansvar. Och det här ska inte bli en präströrelse, men det bör ändå sägas vad som är prästens ansvar. Kallelsen hör samman med ansvarighet, alltså. Det är egentligen det jag sagt hela tiden. Och det hör inte samman med uppgivenhet. Jag kan egentligen aldrig tänka mig att vara präst i någon annan tid än den jag är. Och inte heller kristen. Det är ändå en spännande tid i ett charmerande folk. Svenskar som sitter i sina hus och som ibland anar att Gud vill någonting fint med dem. Som sitter framför videon och drömmer sig bort. Videobutiken i Kalmar har väl högre besöksantal än vad domkyrkan har, kan tänka. Som skulle vilja någonting mer av sina liv. Som blir 35 år gamla och tittar sig förvirrade omkring och säger, så blev det inte mer av det hela. Och alltså anar att någonting är fel. Som täcker felet med att åka på Oleo efter skilsmässan och dansa och hitta någon ny kar eller någon ny kvinna att gifta sig med. Det där är en bit av krisen. Men den avslöjar den längtan som finns i detta folk. Detta förtjusande folk. Som inte kastar skräp i dikerna. Utan som vill ha rent vatten och ren luft. Som går ut och tittar i naturen. Och är imponerad av skapelsens rikedomar. Som nog kan stanna i stum beundran inför soluppgång och solnedgång och fjällvidder och havsvidder och allt det här. Och som faktiskt också skulle kunna lära sig någonting om vad kristendom är. Kanske därför att det i detta folk har betts under årens lopp. När fälten vittnat till skörd så tror jag inte att det bara är kyrkoreden som arbetade i pastoratet innan. Jag vet inte riktigt hur det predikas vid prästvigningen i Växjö idag. Men jag kan ju tänka mig en predikan som säger att nu har fälten vittnat till skörd och nu får ni komma hit och skörda för vi andra har gjort ett så bra dagsverke. Något i den stilen, va? Jag tror att fälten vittnar på ett annat sätt. Att i botten här har betts och firats så mycket gudstjänst i Sveriges kyrka att Gud inte riktigt överger henne ännu. Och då finns kallelsen här att arbeta vidare. Att hitta de människor som är bönebarn. Detta är en mycket, mycket personlig erfarenhet av den kvinna som en gång sa, ah, kyrkoheden i Döderhult, han var så snäll. Jaha, sa jag. Jo, för prästgården låg alldeles intill skolan och på hösten när vi gick dit, då fick vi äpplen av honom. Och det är väl så typiskt svenskt och rörande. Kyrkoheden var snäll. Man har en positiv bild av kyrkan, för kyrkoheden delade ut äpplen till skolbarnen. Och då tänkte jag mig, ja, det är ju så förstås. Det finns massor med människor i det här landet som inte praktiserar kristen tro som tyckte att kyrkoheden var snäll. Och det är ett idealiskt läge för en kallelse att börja tala om vad det var kyrkoherden egentligen ville. Och i den meningen tror jag att fälten sannoliken vitsnar till skörd i den tid som vi lever i. Men det måste också då till ett rätlinjigt alternativ. För annars blev det bara äppleskrutten kvar av det som kyrkoherden i Döderhult gjorde, om jag nu får använda bilden till det vittra slutet.